Nu är vi tillbaka efter lite sommarledigt, men nu ökar vi tempot på synfält framåt och kompenserar för vårt slappande och seglande i mitt fall. Och så räknar vi med att släppa åtminstone 5 intervjuer innan valet. Det är mindre än en månad kvar nu innan allting kommer gå åt helvete eller allting bara kommer bli superbra. Det börjar bli dags att bestämma sig för vem man ska rösta på. Man måste välja någon rimlig. Om man inte väljer någon rimlig, liksom medvetet, om man inte engagerar sig i det där, då har man ingen som helst rätt att gnälla sen på 4 år. Har ni fattat det? Bra.
Är det någon som vill belöna vårt slit med vårt poddande och få möjligheten att kommunicera ett kommersiellt budskap till Sveriges smartaste poddpublik, så ring mig 0704 80 49 84 eller så mejlar ni till hej@synfaltframåt.se så ordnar vi upp något fint.
Vi har ju kört att man får liksom buda på att köpa reklamplats på Tradera.
Ja.
Det har gått lite si och så. Några har fått riktigt billiga annonser.
Ja, några har blivit lite dyrare. Nu när vi då ska släppa lite fler intervjuer så kanske det inte dröjer en hel vecka innan nästa avsnitt kommer.
Nej, just det.
Så då blir det lite råddigt det där med traderandet. Men ja, ring så fixar vi något.
För dig som inte har någonting att göra reklam för, du kanske är en vanlig hederlig knegare som inte fattar varför man ska köpa reklam. Då kan du bli Patreon istället. Gå in på patreon.com, synfält framåt och bidra med en liten peng för varje avsnitt som vi släpper. Släpper vi inga avsnitt så drar vi inga pengar. Så det är en enkel princip.
Enkel deal.
Det är några härliga människor sen sist som har blivit patrons och de har gjort oss väldigt glada, för det är verkligen en skön feedback att få, att någon tänker att ja, men det här kan jag betala några spänn för varje gång. Då blir vi så jävla glada. Och ni som har gjort det sen sist är Lasse Hallin, Joakim Aspeheim, som för övrigt fyller år idag. Grattis på födelsedagen. Idag eller när vi släpper?
Idag.
Idag. Hmm. Per Jansson, Malin Husman, Limpan och Hanna. Tack så hemskt mycket för att ni har blivit patrons. Som vanligt spelar vi in hos Beppo Ljudproduktion. Tack så hemskt mycket Beppo för att ni sponsrar oss. Vad ska vi göra nu då?
Ja, vi har ju någon gäst här också.
Just det.
Hej.
Hej.
Välkommen hit, Ida Drugge.
Tack.
Riksdagsledamot för Moderaterna.
Precis.
Sitter i vilka utskott?
Utbildningsutskottet och konstitutionsutskottet.
Mm. Hur har din sommar varit?
Bra. Jag tappade min telefon i vattnet.
Oj.
Så ja, det blir dyrt för skattebetalarna tyvärr. Men jag tvingades avstå från sociala medier i 2 veckor.
Nej, men varför det i 2 veckor? Det där måste man väl kunna...
Jag gillar att vara i Stockholms skärgård på sommaren.
Ja.
Så jag vill inte åka därifrån för att åtgärda det där. Och sen när jag kom hem tyckte jag var så skönt. Så då väntade jag en halv vecka till.
Ja, jag fattar, du ville inte laga den. Då fick du väl genomlida alla tips om att lägga den i ris i kylen och sådana där grejer.
Ja, dels var det, jag dök efter den.
Ah.
Men det var nästan 3 meter ner.
Okay.
Och sen så var det framförallt tång och en halv meter dy.
Den är inte återfunnen?
Så att jag hittade den aldrig.
Är det sant? Okej.
Okay. Moderna telefoner verkar ju klara sig överraskande bra mot vatten. Men om man inte ens hittar den så Nej. Är det ju... förklarligt.
Men finns det någon del av det som är lite orolig för att någon annan ska hitta den och
börja smsa?
Ja.
Ryssen kanske hackar riksdagen. Nej, det tror jag inte. Jag har ju för sig uppgett exakt var den ligger till polisen, för jag var tvungen att göra en polisanmälan.
Just det.
Huh. Så ifall någon hackar sig in där så kan de ju se var den ligger.
Du säger att du brukar vara i skärgården. Har ni någon sommarställe där? Eller
jag seglar. Jag har en liten båt. En segelbåt med mina syskon.
Jaha, vad kul. Vad är det för båt?
Pas heter den. Den okay. är 31 fot.
31 fot är exakt lagom. Jag har också en 31 fots båt. Det är perfekt lagom. Ja. 30 fot för lite, 32 för mycket.
Går att segla lagom. Själv, inte för tungt.
Precis.
Skiter sig allt så orkar man ändå stå på land och typ hålla emot båten om det skulle behövas. Eller
just det.
Så, putta ifrån. Och...
coolt. Vi ska göra en liten snabb koll på dig. Korta frågor och korta svar. Tack. Vad är bäst med Sverige?
Tilliten.
Vad menar du med det ungefär?
Att vi ändå, trots vad man nu kan säga, utvecklingen som vi är nu, har stor tillit till varann och till våra samhällssystem. Att vi litar på att saker funkar. Att vi följer lagar.
Vad är det som är sämst med Sverige?
Höga skatten.
När funkar svensk politik som bäst?
Bra fråga. Jag vet inte.
Vi är ju
när vi kompromissar.
Mm.
Alltså det är något som kanske inte, om man är utomstående och inte jobbar själv i riksdagen, kanske inte är medveten om, men de allra flesta förslagen som vi röstar för och de flesta av ändringar som görs i Sverige är ju alla politiker överens om.
Mm.
Jag hörde en intressant grej som Anders Borg sa, tror jag, i något sammanhang, att mycket av Sveriges framgång har byggt på att vi har haft ganska tråkiga politiker. Och det där råkar han ju säga, på något sätt så klumpar han ihop Fredrik Reinfeldt i det där sammanhanget, vilket kanske inte var meningen. Men jag tror att han har något rätt i det där, att det bästa med svensk politik, det är ju att det är massa strebrar som räknenissar. Vi har ju ingenting liknande Berlusconi eller ens i närheten av det i vår historia. Det är vi ju ganska glada för.
Men jag tänker att det här skattetrycket som du tycker är det sämsta hänger väl också ihop med kompromissandet, att det köpslås en del.
Om man har, det är lätt att veta vad man vill ha, det är svårare att prioritera bort.
Just det, men man måste också slänga ett köttben till alla som sitter runt bordet för att de ska rassa igenom en slag. Liksom. Jag tänker att det är liksom lite inbyggt i systemet. Det är svårt att ha så god politisk representation som vi har och så mycket konsensus utan att också kostnaderna stiger. Ja. Eftersom alla alltid vinner så kommer alla också alltid att få en liten del av det götta, det vill säga skattepengarna. Eller?
Jo, det är nog rätt i. Och enligt forskning, jag läste det för inte så länge sedan, så är vi i Sverige, har vi varit exceptionellt duktiga i kris. Alltså svenska politiker är som bäst i kris. Då lyckas man fatta tuffa beslut.
Är det en förklaring till varför man vill försöka få det till att framstå som att det är kris även när det inte är det? Katastrof och systemkollaps.
Ja, det tror jag mer om att man vill visa sig bättre än den som styr för tillfället.
Okej. Kan du på ungefär 140 tecken då, eftersom du är van vid att uttrycka dig i tweetform, förklara vad som är poängen med Moderaterna?
Att slit ska löna sig. Ansträngning ska löna sig. Arbete, att studera, att göra rätt för sig. Det är sånt vi måste ha incitament för, belöna.
Men den som utbildar sig till läkare har råd att bo på Lidingö och har råd att segla i skärgården. Likadant den som utbildar sig till jurist. Är inte det fett nog? Måste alla ha guldhelikopter på sin lyxjakt?
Nej, men de allra flesta, alltså de yrken som är minst lönsamma i Sverige är också akademiska. Bibliotekarie är ett av dem. Det är bland det minst lönsamma man kan utbilda sig till. Lång utbildning, mycket vidareutbildning, fortbildning. Inte så bra betalt.
Nej. Är det svårt att rekrytera bibliotekarier? Svårt att anställa?
Det tror jag inte.
Men då är väl lönen ganska lagom då, eller?
Ja, marknaden säger ju förmodligen så.
Jag menar det.
Men vi kan ju sänka skatten. Jag tycker ju generellt att det är ett bättre sätt. Låta parterna sätta lönen, låta marknaden sätta lönen. Hålla de politiska fingrarna borta från det. Mm. Men sänka skatterna är ju också ett sätt att göra så att människor får behålla mer i plånboken. Och det verktyget tycker jag vi politiker ska använda mer.
Men om man föds i Sverige så spelar det nästan ingen, alltså oavsett om du föds i Norsborg eller på Östermalm, så kommer du fortfarande tillhöra en ganska liten del av världens rikaste liksom klick. Alltså bara genom att bo i Sverige så är du per definition i ett globalt perspektiv rik. Håller du med om den bilden?
Mm. Ja. Mm.
Hur kan det då vara en sån stor fråga att det är för svårt att bli, alltså om man redan tillhör de 10 rikaste procenten, varför är det då så jävla viktigt att man med slit ska kunna tillhöra de 7 rikaste procenten? Varför är det en viktig fråga?
Motsatsen är ju att slit, att lathet eller att brott eller att göra saker som är dåliga för sig själv och andra, att det lönar sig. Det är ju motsatsen. Så det handlar också om skadan vi får om det här uteblir.
Mm.
Och sen tror jag inte att den som växer upp i Rinkeby eller på Järvafältet i Stockholm exempelvis, som ändå till stor del ärver, ser vi idag, sina föräldrars situation, arbetslöshet. Många gånger, jag tror inte för den individen, så spelar det inte så stor roll att man ändå generellt har det bättre än många andra i världen.
Just det. Så social rörlighet är något positivt i sig och det är en av målen att uppnå.
Det är väl framförallt där som flitet gör skillnad. För att om man är rik som ett troll, till exempel som Benny Andersson, då är det lätt att säga att man gärna betalar mycket skatt.
Men kan vi ta en
då har man råd med högre skatt. Du kan frivilligt få betala in mer om du har pengar.
Vilket han gör också.
Ja. Så det är jättebra.
Men stämmer det? Är det sant som man säger att Benny Anderssons hus rör sig med solen? Är det någon som har varit och kollat?
Ingen aning.
Jag väljer att tro på det.
Jag har för mig till sant. Ni ska nu dubbelkolla det. Men där kan vi påminna om att det finns en hundring till den som avslöjar oss med
ett faktafel.
Mm. Jag påstår här att jag har för mig att jag i Djursholm har sett det här huset någon gång i min ungdom. Att det vrider som inte, jag menar, vi snackar inte 360.
Jag vill tro att det går att bli så rik i Sverige att man kan ha ett hus. Ja, som kan flytta sig efter solen.
De pengarna har ju han flugit in med sitt eget flygplan från United States någon gång på 70-talet. Han, Stickan Andersson, har ju smugglat hem de där pengarna. Det tror jag. Men skit i det. Vi ska fortsätta. Om vi kollar på den skatten som vi betalar, hur skulle du säga att effekten per krona är? Är det bra, dåligt eller uselt?
Dåligt.
Mm. Har du någon idé om vad liksom lagom skattenivå skulle ligga? Alltså om det är så här, om man, jag vet att du har varit engagerad i de här slöseriombudsman, Martin Borgs filmerna, vad heter de? 365.
Ja, 365 så det var boken. Och slösa mina skattepengar heter boken.
Just det.
Någon annan betalar heter filmen.
Som du var med och alltså, gjorde.
Jag var med och producerade.
Mm. Så jag har ju förstått att du är engagerad i det som väl för mig också känns självklart, att de ska respektera att det här är surt förvärvade pengar och man kan inte bara hitta på, man kan inte bara pynta fontäner eller värma upp badsjö och alla andra skräckexempel som kommer därifrån. Mm. Men om man slutade göra det och var lite mer noga, om revisorerna fick lite mer och trycka på lite mer liksom, att effektivitet, var skulle vi hamna då? Vad skulle vara en rimlig statsbudget? Vad skulle vara en rimlig...
Jag tror jag gjorde alltinget. Har en sån här, var finansminister för en dag. Och då fick man dra upp och ner utifrån. Okay. Man utgick från dagens budget.
Just det.
Och då ville jag sänka, generellt kom det ut där med 15% ifrån idag.
Just det.
Och då gjorde jag höjningar på en del områden och minskningar på en del andra. Vi behöver utgå från snarare vad är dåligt att vi gör.
Mm.
Ja. Och sen så får man spara de pengarna och sen kan vi sänka skatten.
Just det.
Det tror jag är en bättre pragmatisk väg framåt än att sätta en skattenivå budget. Först liksom, som man hit ska vi.
Ja, det låter smart. Hur många riksdagsledamöter ska vi ha i riksdagen tycker du?
Halva.
Mm. Hur många blir det där?
Det är de som röstar höger.
Ja, det är din
ja bara, exakt. Bara de moderata. Mm. Nej, men vi har 349 riksdagsledamöter idag.
Mm.
Så behöver väl vara udda då. Så... Mm.
Det är ju lustigt, för de hade ju faktiskt 350 i riksdagen i början på 70-talet där. Och så blev det ju jämnt.
Det kan ju bli jämnt ändå. Det har ju blivit flera gånger i den här mandatperioden. Då förlottar man.
Mm. Ja, vad är det där? Det är en populär åsikt det där, att det är för många. Men vad handlar det om? Vad är det negativa? Vi har ju god representation. Man kan väl se det där som upplösning av åsikter. Ju fler pixlar, desto skarpare bild kan man teckna av verkligheten. Ju fler röster, desto mindre godtyckliga avrundningar måste man göra som gör att liksom...
Men det negativa är att det är inte så många som har koll på oss.
Nej.
Vi blir inte särskilt granskade, tycker jag. Inte, det är såklart skitjobbigt när man blir granskad.
Mm.
Men jag tror ändå att jag skulle ändå vilja ha mer av det. Det skulle göra politiker bättre.
Så ni är för många på jobbet helt enkelt, så att det finns inte så mycket arbetsuppgifter så det räcker så många människor.
Ja, men man hittar väl på egna.
Den här frågan är kanske inte just dig.
Nej, alltså det är klart, som riksdagsledamot du har ju ingen chef. Nej. I den bemärkelsen. Du bestämmer ju själv vad du i ditt uppdrag ska göra för väljarna. Eller inte göra.
Mm.
Men hade vi varit färre så hade det funnits mer obligatoriska saker för oss. I utskott exempelvis.
Just det. Men det där argumentet att det är svårt att hålla reda på. Jag har ju svårt att tro att folk skulle lära sig, vad blir det, 174,5 människor också. Man har ju inte koll på alla ministrarna ens i regeringen. Liksom. Är det där ett krav, tänker du? Eller är det så att allmogen borde lägga lite mer energi överhuvudtaget på att sätta sig in i vilka som representerar dem i riksdagen?
Och på sätt och vis har vi ju Sverige, vi brukar säga att vi har en väldigt bra och bred offentlighetsprincip. Att det är ganska lätt att granska och begära ut handlingar och sådär i Sverige. Men vi ligger ju efter på sättet vi behöver göra det på. Det är ganska svårt. Alltså jag har begärt ut många handlingar.
Mm.
Du får tjata ganska mycket hos många.
Men,
det är ganska komplicerat. Så vill du granska på riktigt politiker, då måste du ju veta vad du frågar efter för att få ut något svar.
Just det.
Så jag vet inte, för jag tror inte människor är för lata. Jag tror bara att det är ganska jobbigt och komplicerat och svårt.
Men att kolla vilka som sitter i riksdagen och vilka motioner vilka. De har skrivit.
Nej, det är, inte så.
Det är ju bara klick.
Nej, men är motionerna rätt sätt att mäta hur mycket vi gör då? De flesta motioner röstar alla bara nej till ändå.
Mm. Ja.
Det är ganska trubbigt. Många av de här verktygen som används för att mäta om man är flitig som politiker eller inte,
ja,
är jäkligt trubbiga.
Mm. Man mäter det lätt att mäta kanske.
Ja.
Ja, du tycker att det slösas med skattepengar. Har du något exempel? Har du något skräckexempel på skatteslöseri?
Det finns jättemånga. Vi satt ihop en, jag var med och tog fram en bok med 365 stycken exempel.
Mm.
Det är allt ifrån den där sjön som du nämnde som har värmts upp.
Jag kommer.
Det är Smedjebacken. Så
var ligger det alltså?
Det ligger i Dalarna.
Uh-huh.
Så finns det en sjö. Uh-huh. Och den sjön vill man då värma upp. Så att målet som man formulerade, det var att man ville att fler barnfamiljer skulle flytta till Smedjebacken.
Uh-huh.
Och då lockas av en varm insjö.
Uh-huh.
Det är bara det att i september när det är liksom 14 grader ute och regnar så är man inte jättesugen på bad i alla fall.
Nej.
Även om det är 3 grader varmare än vad det hade varit i övrigt. Det startade all blomning och saker, fiskar dog i den där sjön. Det blev inte så fräscht att bada där heller. Och det var stora protester också. Det var inte så att människorna i Smedjebacken ville ha det här.
Jag tänker själv på Dragon Gate. Jag vet inte om ni har haft med det i någon bok eller någon film.
Det där. Är det skattefinansierat?
Ja, från början är det ju det. Det är kommunen som har byggt själva huset.
Mm.
Sen är det ju någon kines... Känner du till Dragon
Gate? Ja.
Nej, men det är någon kinesisk miljardär som har plöjt ner en nanopromille av sin förmögenhet i det där. Men från början så byggdes det ju så, av kommunen, liksom, själva huset, innan de kinesifierade själva fasaden.
Så det finns så extremt många exempel där kommuner försöker sätta sin kommun på kartan,
ja,
genom att bygga, ja, men i Malmö så byggde man medeltida kopior av koggar. Alltså ja. Man byggde kopior på medeltida skepp för 100 miljoner.
Ja.
De sålde sen på Blocket för 1 krona, tror jag, eller de får tradera.
Men skulle du, tror du att är det liksom på kommunal nivå som, för det är ju på kommunal nivå som det blir löjligt. Det är så nära vanliga människor och sådär. Och det är lite, det blir ju så fjantigt liksom. Men ser det likadant ut med den
så
delen?
Ofta är det en kombination att man var ett system som lurar politiker och lurar människor överlag att du kan få bidrag, statliga bidrag, europeiska bidrag för lite allt möjligt.
Mm.
Så har du 50% egen finansiering.
Mm.
Men slår du ihop det där, får pengar från Tillväxtverket på statlig nivå, du får lite EU-bidrag från något tillväxtprojekt där. Och så betalar kommunen, gå in med vissa stöd. Så det är inga privata pengar i det, men det kan ändå då med hjälp av bidrag från alla de här tre bygga... sätta upp kameror för att leta efter storsjödjuret utanför Östersund exempelvis.
Stämmer det att det har hänt?
Ja.
Men det kan man inte ha gjort på riktigt.
Jo. Man byggde ett museum också. Man trodde att det skulle bli som en nytt Tom Tits som alla avallfärdade till.
Just det.
Det blev det tyvärr inte.
Jag tänkte vi ska prata lite om vad du gör i riksdagen om dagarna. Jag hörde en kvinna som heter Ann-Marie Pålsson som var riksdagsledamot för Moderaterna tidigare. Hon var ju väldigt besviken för att hon hade inget att göra om dagarna. För att när hon var riksdagsledamot så hade ju Alliansen egen majoritet och förväntade sig då att riksdagen skulle klicka som regeringen sa att de skulle göra. Men nu finns det ju ingen egen majoritet, så mer av arbetet får ju då skötas i riksdagen. Vilket ju förhoppningsvis gör er då mer sysselsatta. Hur pass mycket förhandlingar har ni mellan partierna på det här viset?
Ja, men allianspartierna träffas inför varje utskott.
Så ni kommer överens på förhand? Vad ni ska stå för, eller?
Ja, de flesta fallen. Inte alltid. Ja. Inte alltid det går. Nej. Men vi försöker.
Och när är ni överens med sossarna?
Det är väl det är också. Jag tror faktiskt det är merparten. Går man in och kollar på alla voteringar så ser man ju utfallet att det är merparten av alla omröstningar. Men vi kanske inte är överens då i de frågor som är störst just nu. Ja. Men vi var exempelvis överens om att man ska ändra hur budgeten till kungafamiljen fördelas och utredningen av det. Vi blev överens om att utreda ett återinförande av tjänstemannansvar.
Vi ska inte ta ifrån någon något slott, va?
Ta ifrån nej. Något slott, nej.
Nej, de får nej. På alla slotten.
Det är inte tanken, tror jag.
Nej. Men, men de får det lite snålare, eller? Jobbar någon på det och bara gör så de får lite mindre pengar?
Det tror jag så här. Kungafamiljen har aldrig varit så stor som idag. Alltså tidigare så dog ju folk.
Just det.
Barn dog. Och kvinnorna var inte en del av tronföljden.
Nej.
Så det var inte alls lika många som blev en del av den kungafamilj som sen ska finansieras och jobba inom kungahuset.
Du har köpt deras argument rätt bra. När de har förklarat för er att så här, vi har aldrig haft det så tufft som nu. Eftersom ingen dör längre.
Nej, men det vi konstaterade då är väl att alla behöver kanske inte jobba.
Nej.
Inom kungahuset inom hovet, inom hovet med
nej.
Det uppdraget.
Nej, just det.
Och då heller inte finansieras.
Just det.
Så att det är det som ska utredas
så
nu då.
Madeleine borde skaffa ett jobb till exempel.
Ja.
Ja, det kan jag hålla
med. Men lever hon på Chris nu eller lever hon på skattepengar?
Men han jobbar ju inte heller.
Det gör han väl?
Gör han?
Gör han inte?
Flyttar runt pengar?
Ja, min uppfattning var att han höll på med sånt och sen så slutade han med det.
Aha, okej.
Okay. Nej, jag är väldigt lite påläst på kungafamiljen. Så jag vet inte.
Okay.
När blev du politiskt intresserad?
Jag tror jag nästan alltid har varit politiskt intresserad. Jag kan inte komma ihåg när jag inte i alla fall har brytt mig om hur samhället funkar. Men jag kommer ihåg att jag som 12-åring tror jag var insåg hur mycket skatt. Då hade ingen berättat för mig om grundavdraget. Så att jag låg där och funderade på att jag vill gärna jobba på sommaren. Och blev jätteupprörd hur mycket skatt jag skulle behöva betala. Men, om jag jobbade tjänade de där hundralapparna.
Ja, men jag tänker att om dina föräldrar hade varit goda socialister så hade de gått fram med dig till fönstret och pekat och sagt det där är en lyktstolpe, det här är en cykelbana, det där är en förskola. Och det där borta du ser i fjärran är en vårdcentral. Och om du skulle få behålla varje hundralapp som du tjänar in och betala allt det där själv, då skulle du få väldigt svårt. Du skulle ha fullt upp hela dagen om en stor koka asfalt och gå läkarutbildning och sådär.
Ja, men precis, det var väl det som jag trodde. Så trodde jag att det var. Tills vi i min familj fick det ganska. Men jag är uppvuxen på Lidingö. Liksom. Vi har haft relativt andra även i Sverige. Haft goda förutsättningar. Min mamma har startat skolor. De här Yr och Skur Mulle-skolorna. Och min pappa är ingenjör. Sen så fick vi ganska svårt. Då mamma blev sjuk och så. Och då tyckte jag att samhället inte fungerade. Då fanns det inget där som inget kunde samhället inte hjälpa till längre. Då ville den dåvarande Göran Persson regeringen att min mamma som älskar att arbeta, det var liksom hennes och göra saker. Otroligt mycket energi. Hon skulle förtidspensioneras och inte bli frisk igen. Trodde man inte, sa man till henne. Så då tyckte jag samhället svek. Det var ju det som kanske kombination med att jag insåg då att shit vad mycket skatt vi betalar.
Mm.
Och det mest väsentliga, när det inte funkar, då finns det ändå ingen hjälp.
Så det handlar inte så mycket egentligen om summan utan att om man tar folks pengar då har man också ansvar för att lämna tillbaka dem när de behövs.
Eller? Mm. Jo, men slöseri med skattepengar tycker jag det blir som värst när man ställer det i kontrast till saker som inte funkar som verkligen borde göra det.
Mm. Alltså jag hör ju vad du säger, jag förstår verkligen och jag delar väl i stort sett din bild. Men samtidigt så är det så om man tänker, men vi tar ett exempel som det finns en plats som heter Lidingöbro som ligger mellan Lidingöbrons fäste på Stockholmssidan och Hundudden eller Blockhusudden på Djurgården. Som är fästet för den gamla Lidingöbron som fanns för över 100 år sedan. Som har en pontonbrygga som låg och flöt. Känner du till det? Den äldsta Lidingöbron flöt på vattnet.
Ja, det vet jag. Man fick ropa på den och skickades den fram och tillbaka.
Det var en färja, men efter färjan så fanns det också en flytande bro. Mm. Som var liksom en flytande pontonbro. Mm. Så var det hög sjö, så var det också höga vågor på bron. Mm. Alltså hästar trillade omkull och sådär. Och Lidingö kommun eller stad eller vad det är tillsammans med Stockholms stad gick ihop liksom i ett samarbete. Och det var en stor politisk fråga om man fick fram pengar till att bygga den första fasta Lidingöbron. Jag tänker på den här tiden, de har löst ett problem som var så jävla påtagliga. Jag kan inte komma över med min, jag som är bonde på den här ön kan inte komma in till stan och sälja mina varor. För att när det blåser så kan inte jag ta mig dit liksom. Okej, jag släpper iväg några procent av min omsättning för min verksamhet för att investera i den här nyttan som den här nya bron är. Och den nyttan blir tydlig för mig. Jag känner att jag får något konkret tillbaks. Och stockholmarna på andra sidan är också med och betalar. Den där känslan av att man förstår vad det är man är med och betalar för känns ju som att vi har tappat. Jag har ingen aning. Jag vet att jag betalar till allt. Jag vet att när jag tittar ut genom fönstret så ser jag grejer överallt som jag har varit med och finansierat. Mm. Jag har ingen aning om då det borde vara billigare. Eller om jag har ingen aning om jag får valuta för pengarna eller inte.
Det skapar också en känsla av att man måste liksom roffa åt sig för att få tillbaka lite av det med allt man har betalat in.
Ja, vissa känner ju så.
Så med EU-stöden är det ju, är det ju definitivt det, så den känslan som jag tror alla politiska partier, alla tycker. Så att jag håller med.
Och då är man ju en oskön jävel. Om man går ut i fikarummet och dricker så mycket kaffe som man bara orkar, fast att man får sura uppstötningar för att man minsann har lagt 25 spänn i kaffekassan i måndags.
Det är inte så ekonomiskt.
Nej.
Det här gemensamma. Alltså att vi tar människors hårt förvärvade pengar som man har jobbat ihop och lägger in det i en gemensam pott. Det blir inte så effektivt ifall alla går och dricker mer kaffe än de behöver.
Nej.
Därför som när jag har jobbat med de här slöserifrågorna i riksdagen som politiker, då har jag kollat på tre olika områden som jag tycker vi behöver förbättra. Och det första av dem är synlighet i skattesystemet. Människor behöver veta hur mycket de betalar i skatt. Vet man inte hur mycket man betalar, varför ska man då ta reda på vart de tar vägen? Och det andra är att det måste sen, när man vet hur mycket man betalar, då måste man också kunna granska och följa vart de går. Och det är trots all teknik, all modern teknik vi har idag, så är det väldigt komplicerat. Kommunens bokföring är ju egentligen offentlig.
Mm.
Men skulle du begära ut den, skulle du få den i papperskopior. När du skulle kunna söka digitalt.
Just det.
Därför det finns i andra länder. Mm. Så att i Brasilien har man gjort det här för att motverka korruption.
Just det.
Men det skulle ju också skapa, tror jag, en känsla av att man som politiker vet att andra granskar vad man lägger pengar på. Och att var och en, man kan ha olika politiska uppfattningar om vad som är slöseri och inte.
Mm.
Och min poäng är att jag tycker att människor ska få bestämma vad de tycker är slöseri själva.
Mm.
Men då måste man kunna granska själv eller ta hjälp av journalister eller andra som granskar professionellt.
Är det här din huvudsakliga drivkraft? Öka effektiviteten i systemet och därmed kanske legitimiteten för det politiska systemet. Är det som är din största drivkraft? Om inte, vad är din största drivkraft?
Jag tror det har blivit det idag. För det är också där jag har märkt att jag som person har kunnat göra stor skillnad. I Moderaterna och i politiken överlag. Utöver det engagemanget så tycker jag nog det är en grundidé eller en grundtanke hos mig att alla som har ett jobb ska kunna jobba. Mm. Ska få jobba, ska ha ett jobb att gå till. Hur mycket det betyder, inte på ett effektivt sätt. Inte för att staten ska få in mer pengar, inte för att tillväxten ska gå upp. Utan för att det är viktigt för dig som människa, som individ, att bidra, att ha ett jobb, att ha kollegor. Det tycker jag är otroligt viktigt.
Det finns ju en del som hävdar att om 10-20 år så kommer hälften av oss inte behövas på arbetsmarknaden. För då kommer en robot göra jobbet istället. Vad tror du det kommer leda till för konsekvenser om det skulle bli så?
Jag tror människor skulle bli djupt deprimerade.
Ja, jag tror också det. Det är väldigt komplicerat.
Fast jag har svårt att säga att det där ska hända. För jag tänker att det där måste man väl ha sagt om alla tekniska uppfinningar som Vi har 3 telefoner och 2 datorer. Det är processorkraft som motsvarar hela NASAs kapacitet för typ 50 år sedan. Eller något. Med samma sunda förnuft som hävdar att robotarna kommer ta våra jobb, så hävdade man väl att ja, men det här är massarbetslöshet vi ser framför oss, så här mycket processorkraft. Men liksom slår ju ut tusentals matematiker. Fast ja, då börjar ju de hitta på andra grejer. Det är väl bara frigjord kapacitet. Det är väl bara fantasin som avgör om vi har något att göra eller inte.
Nej, jag håller grunden med. Jag är också generellt en positiv människa. Så att jag tror ju att framtiden är ju bättre än idag.
Ja.
Så jag tror på det. Att vi kommer finnas annat som människan kan göra då. Sen behöver vi ställa om vårt samhälle för det.
Ja.
Så idag pluggar du ju, vi går in i skolan när vi är, vadå, 6. Och sen så går de flesta och tar examen om man läser vidare när man är 30.
Mm.
Det är liksom 30 år i sträck av studier.
Mm.
Det kanske inte funkar när arbetsmarknaden förändras.
Nej.
Snabbare. Då är det troligtvis mer rimligt att studera i omgångar under livet istället. Ja. Eller samtidigt som du jobbar eller så.
Så du håller alltså med mig om att den här paniken över att framtiden kommer göra oss alla arbetslösa, det är lite som när man var rädd för massarbetslöshet hos hovslagare när bilen kom.
Mm.
Typ. Att man bara, jo, men det kommer det bli,
samtidigt, det... samtidigt så kommer det drabba, inte alla grupper i Sverige, men vissa. Vi kommer ha yrken som försvinner.
Mm.
Som kassa, alltså människor som jobbar i kassan på ICA exempelvis.
Ja.
Det är väl ett av de yrkena som ganska snart kommer vara helt borta.
Ja.
Och för de individerna så betyder inte det att den här förändringen kommer vara lätt.
Nej, just det. Nej, men det måste man vara ödmjuk.
På det stora hela, om man tittar på det översiktligt, så tror jag att vi som samhälle kommer klara det. Men, över tid. Men det betyder inte att det finns de här förlusterna finns.
Tittar man på 1900-talet så har ju varje sån där förändring säkert lett till massa besvär hos enskilda. Men det är ju också därför vi har blivit rika nu. All den där effektiviseringen, och man har valt bort det ineffektiva. Det är ju därför vi har 3 telefoner och 2 datorer.
Just det. Jag funderar på en annan grej. Det här med att det finns 1000 skäl till varför man ska prioritera att folk ska få arbeta, att man ska få känna sig behövd och såklart alla ska vara med och bidra och sådär. Är kopplat till frågan om integration. Det offentliga kanske har misslyckats med det, men om vi tänker som individer, vad tror du att vi som är födda här i landet, vad borde vi engagera oss mer i att integrera de som kommer hit, eller är det bara något som kommunen och staten ska hålla på med?
Jag har ju valt att bli politiker och engagera mig politiskt för att jag tycker att alla ska borde bry sig om hur samhället blir.
Så det är svaret på vad du har gjort, men jag som inte är valbar eller ens med jag sitter inte ens med i någon föreningsstyrelse eller sådär.
Alltså jag har valt, jag gör och har också gjort en hel del såna ideella, drivit språkcafé exempelvis på Lidingö för att nyanlända hos oss ska lära sig svenska bättre. Och framförallt skulle jag rekommendera det för att det ger otroligt mycket till dig själv. Mm. Alltså av rent egoistiska skäl.
Jo, men om vi inte snackar om det...
Så är det...
Det tror jag säkert. Men om vi inte snackar om det... Men finns det inte någon liksom individuell... På samma sätt som att det finns som att varje individ har en plikt mot samhället att fundera på vad kan jag bidra med? Hur kan jag bidra till tillväxt? Hur kan jag bidra till trevnad, trygghet... Och så vidare. Finns det någon motsvarande plikt? Hur kan jag bidra till integration?
Ja, vi är ganska dåliga på det i Sverige idag. Vi har ju valt att ge pengar till offentliga för att det offentliga sen ska lösa det. Du behöver ju knappt ens ta hand om din egen farmor eller mamma när de blir äldre och behöver hjälp. Men civilsamhället i stora förändringar och när det är extra svårt, så självklart är det betyder det mycket och skulle hjälpa Sverige mycket.
Så om du skulle komma med en handlingsrekommendation till någon som inte känner människa från ett annat land. Om man inte känner människa från ett annat land, då är man ju rimligen inte liksom aktiv i någon sorts integrationsprocess. Hur kan man bli det och vad tycker du att man ska göra?
Gå på språkcafé tycker jag är ett bra exempel. På det... någonting som är bra. Det finns ju en mängd olika appar också där man bara kan svara på frågor från nyanlända. något man inte förstår med det svenska samhället eller något man inte vet hur man ska göra, så kan du skicka en fråga som i en chatt.
Just det.
Till någon som kanske vet. Och då kan, där kan du anmäla dig.
Jag kan passa på att tipsa om Let's Talk-appen då, som jag själv har jobbat med och lanserat en gång till. Man kan bli kompis med någon utan att det blir så jävla stort socialt commitment. Man behöver inte, men det är anonymiserade uppgifter. Du behöver inte lämna ut några privata uppgifter om inte du tycker att människan du snackar med är trevlig. Alla sådana där sociala forum har ju en tendens att bli någon sorts ful Tinder. Mm. Men det är ganska bra bortbyggt i den där appen. Och den som inte känner någon människa från ett annat land får chansen att snacka med någon från ett annat land och få erfarenheter och kunskap. Och framförallt den som kommer från ett annat land får chansen att öva sig på svenska. Så man pratar som ett FaceTime-samtal, men man lämnar inte ut sitt nummer eller så. Så tycker man inte det var något trevligt förlur kan man trycka bort den. Det var en parentes. Vi ska gå vidare.
Du är ju ADHD-diagnostiserad.
Ja.
Hur funkar det?
Olika bra, skulle jag säga. I perioder och i olika situationer. Men för det mesta så vill jag gärna se det som något positivt.
Ja. Ja, det verkar råda lite olika meningar om hur man ska förhålla sig till sånt där.
På vad Södermalm, sånt där sjukdomar eller vad då?
Ja, men vissa kanske kallar det för sjukdomar. Jag träffade en snubbe, jag är ju också ADHD-diagnostiserad. Jag träffade en snubbe i någon slags jobbsammanhang någon gång och jag berättade att jag hade ADHD. Då såg han ut som om jag hade sagt att jag hade spetälska.
Har man rädd att det skulle smitta?
Jag vet inte riktigt. Det är uppenbart att i olika sammanhang så tas det där emot på olika sätt. Hur funkar det i riksdagssammanhang?
Alltså jag brukar inte berätta det. Det brukar inte vara en hiss pitch som jag använder mig av. Hej, jag heter Ida Drugge, jag har ADHD. Men,
för att du är rädd för sådana reaktioner? Eller? Nej, det kanske inte,
nej, för att det kanske inte är relevant. Däremot så brukar jag inte längre försöka anpassa mig eller bete mig eller vara som andra som inte har ADHD. Utan låta den här exempelvis överskottsenergin eller förmågan att avbryta människor när man pratar eller att jag har svårt att koncentrera mig på saker som jag inte tycker är så intressant. Är vi mer trygg i att det är okej att det är så? Och ibland så säger jag också vad jag behöver då till medarbetare exempelvis. Att för att jag ska jobba så bra som möjligt så behöver jag det här. Vi måste inte ha långa möten. Och måste vi det så kanske jag reser mig upp och går lite.
Jag lyssnade på ditt avsnitt av, vad heter den, ADHD-podden.
Mm.
Jag är en av de människorna som går runt och funderar på om jag kanske borde sätta igång en sån där utredning, eller vad det heter.
Mm.
För att de flesta människor som har jobbat med mig någon gång tänker väl kanske att det inte är helt osannolikt att jag skulle kunna få en diagnos också. Men jag kände igen mig i det där du sa med att man har fokuserat på att jobba sig runt det.
Mm.
Alltså jag vet att jag måste motionera innan jag ska sitta på en föreläsning eller att jag måste vara tydlig med att jag behöver ha ett pingisbord vid min kontorsplats. Jag har varit egen företagare länge, jag har också bestämt själv att jag har 40 minuter till det här mötet. Därefter kommer jag gå en promenad, sen kan vi gärna fortsätta om ni vill. Eller sådana där saker liksom. Som barn i en svensk skola så har man inte den möjligheten riktigt.
Men det är kanske därför också så många barn med ADHD har så svårt i skolan. Alltså det är ju bland
det för dig då?
Rätt bra ändå. Så här, i efterhand så har jag nog haft givet ADHD bland de mest liksom optimala uppväxter och skolgång som jag hade kunnat haft. Medvetet eller omedvetet för mina föräldrar, det vet jag inte. Men
det var urskur föräldrar som gillade var i naturen de har.
Ja, mycket utomhus, rörde på oss mycket så här kognitiva övningar, satte mig på, jag orienterade och seglade jolle. Det är två jättebra sporter om man vill öva koncentrationsförmåga.
Mm.
Och jag cyklade varje dag till skolan fram och tillbaka under hela grundskolan i stort sett.
Mm. Du nämnde också i den intervjun i ADHD-podden att du reflekterade lite över varför de där stökiga killarna, som de kanske inte hade ADHD, de kanske bara var andras sorts stökiga killar. Men tror du att det är en fördel att vara en tjej med ADHD? Det
finns tror att vi ställer, som förälder så tror jag att vi omedvetet ställer högre krav på tjejer.
Mm.
Och långsiktigt då hjälper tjejer. med ADHD och inte med ADHD sätter tydligare gränser. Om en liten tjej stökar, springer runt, så får hon mer tillsägelser än vad en pojke får. Långsiktigt så tror jag det är bra för tjejen, oavsett om man har ADHD eller inte. Det gör ju att tjejer lär sig jobba runt och dölja många av de här problemen. Gör ju att de tar andra, ofta psykiska problem, och många gånger så långt så de även blir fysiska. Så att det är ju långt många fler tjejer som lever med odiagnostiserad ADHD och som har jättestora problem på grund av det. Man kunde se här, det kom en studie i våras, då kunde man se att av de vuxna som diagnostiserades med ADHD så var det starkt överrepresenterat kvinnor. Och extremt många av dem var långtidssjukskrivna och hade både något fysiskt problem, alltså hade allvarliga magproblem exempelvis, eller jättemycket migrän, och depression eller någon ångest, något annat psykiskt problem. Som man tror har orsakats då av att man har ADHD, vet inte om det, lär sig inte leva med det på ett hållbart sätt.
För jag tänker, du har ju definitivt lärt dig att leva med det på ett hållbart sätt innan du fick din diagnos, eftersom du har tagit in i riksdagen och tagit en juristexamen och sådär. Tror du att det finns många som skulle ha något? Tycker du att man ska gå och testa sig?
Ja,
om man säger så?
Ja, verkligen. Du lär dig otroligt mycket av det, alltså om dig själv. Och det gör ju att det blir mycket lättare att när du är med om en förändring i livet, att då anpassa dig efter den förändringen. Så att du inte liksom lär dig om dig själv den hårda vägen, utan faktiskt kan förebygga.
Ja, du som känner mig, skulle du tycka att det var en bra idé att jag gjorde en ADHD-utredning?
Ja.
Alltså har du något
du
problem?
Har ju hittat
har man
väldigt
inga
mycket
problem?
Verktyg.
Ja, men det är ju precis det som är poängen.
Och det finns egentligen ingen poäng med att ha en diagnos om du inte nödvändigtvis
vill ha medicinen.
Men det är ju så att alla har ju mer eller mindre ADHD. Det är ju inte en 1-0-faktor, utan vissa har ju 50% ADHD, vissa 25% och vissa har 95%.
Men det skulle kunna göra att jag slapp vara egen företagare, för hela skälet till att jag är egen företagare är ju att jag inte kan vara anställd. Jag har väldigt svårt att anpassa mig till så här rigida strukturer. På ett sätt kan man väl tänka att jag betalar ett pris då. Vi vet ju hur det har gått när jag har försökt jobba på till exempel SVT och sådär. Det funkar ju ungefär 2 månader. Och eftersom man inte får lyssna på sig själv. Eftersom man inte får ta hänsyn till sina egna behov, utan man måste sitta i otroligt långt. Vet ni i riksdagen hur långa mötena på SVT är?
Nej.
Lagstifta bort.
De är fruktansvärt långa i riksdagen också.
Jag är ju också egenföretagare och av samma skäl. Men vi brukar skoja att ADHD-människor blir antingen kriminella, arbetslösa eller egenföretagare. Mm. Så då tänker jag ändå att vi har kommit ganska bra ut.
Men så det är alltså de som är kriminella eller arbetslösa som det är viktigast att de går och får en diagnos för hjälp med sina problem?
Precis, och det är kanske därför du inte ska gå dit.
Okej, uppfattat.
Men har man då mera drag, det kanske inte är så att man får en diagnos, men känner man att man har med dragen, då tycker jag man ska läsa på. För att många människor kan ju lära sig mycket av det där, tror jag.
Men då är den här frågan,
alltså, det finns nog inga saker som är så här, i skolan är det i alla fall så att det som är bra för barn med ADHD, det är ofta också jättebra för alla andra. Alltså så, saker som gör att man blir bättre på att hålla koncentrationen exempelvis, det fungerar ju inte bara på barn med ADHD, det funkar ju på alla.
Just det. Så har du något lagförslag i pipen som handlar om fler gympalektioner eller...
Fler idrottstimmar.
Ja, till exempel. När lanseras det? Eller vad? Är det någonting ni slåss för nu? Är det motioner som ligger?
Vi har fått igenom det i riksdagen också.
Okay.
Så det är en av de här sakerna som regeringen blev kritiserad för att de inte har gjort då, trots att riksdagen har sagt att de borde.
Varför gör de inte det? Alla har ju gympasalar.
Bra fråga.
Du har ju ansträngt dig mycket för att få det här tjänstemannaansvaret återinfört, som väl togs bort 1974. Ja, för det första, varför tog man bort det?
Man brukar hacka på Palme om det där. Vad handlade det om? Kan du det?
Alltså, ska man vara exakt så har vi fortfarande i brottsbalken en paragraf om tjänstefel. Men i praktiken så används det aldrig. Uppklaringsprocenten är 1%. Och det gäller ju inte bara det gäller nästan aldrig. Det är aldrig, man kan aldrig liksom applicera det på någonting, utan det gäller bara vid myndighetsutövning.
Men om vi bara håller det superkonkret. Mm. Tjänstefel handlar väl lite mer om en polis som skjuter folk och inte följer reglerna, eller en...
Alltså ja, det, också, det handlar om myndighetsutövning.
Det handlar om att man gör fel i samband med myndighetsutövning, ja. Och det går ut över någon civil på något.
Ja. Ja.
Men det handlar ju inte om en polischef som köper in, köper in svindyra utbildningstimmar eller nej, hyr precis. In.
Så... Eller upphandlar något på ett olagligt sätt.
Nej.
Exempelvis. Eller dåligt sätt. Eller,
ja. Nej. Alltså, du kan nästan slösa hur jävla mycket du vill med skattepengar utan att bli personligt ställt i ansvar för det.
Ja, det är ju nästan tvärtom. Att om du gör någonting riktigt dåligt som drabbar riktigt många människor,
då händer inget.
Men drabbar, gör du någonting dåligt som drabbar en person, ja, då kan det vara tjänstefel.
Just det, och det är väl såklart skydd, liksom den enskilda medborgarens skydd. Som står i centrum. Det kanske är rimligt.
Jag tycker inte vi behöver välja.
Nej, just det. Okej.
Okay. Jag tycker inte att vi ska ta bort vid myndighetsutövning mot enskild. Det är ju klart vi ska ha det. Men vi borde vidga begreppet så att det omfattar mer av myndighetsverksamhet.
Och så här var det då på 70-talet. Så fanns det någonting som heter tjänstemannaansvar. Mm. Varför tog man bort det?
Eller? Man ville att det skulle bli mer lika mellan stat och privata tjänster. Alltså att arbeta i staten som tjänsteman och eller att arbeta privat. Mm. Man hade svårt att rekrytera också. Så man trodde att genom sänkta krav och mindre ansvarsutkrävande så skulle man kunna locka fler att jobba för staten. Och där sa man, det bidrog till att man sa att de här yrkena, de positionerna, det är någonting alldeles särskilt att jobba för staten. Det är något extra fint, extra ansvarsfullt för att du utövar makt över andra. Mm. Och därför ska det här ansvaret kopplas till dig.
Just det.
Och det var man väl obekväm med också. Att...
Jag kan också tänka mig, alltså, när det är mycket sånt här ansvar, att du är... vad ska man säga, oinskränkt ansvarig, personligt ansvarig, som i vissa företagsformer och sådär, att du faktiskt har att det är på riktigt du själv som kommer få böter eller sitta i fängelse om det går fel, det gör ju att folk blir rädda för att agera, så att istället för att göra rätt grejer så koncentrerar man sig på att inte göra fel. Så det kanske inte blir så mycket verkstad heller.
Nej, det är ett argument mot ett tjänstemannansvar. Det är väl någonting som man skulle kunna vara rädd för att det blir så.
Ja.
Som är rädd för att ta fel beslut, som man
inga beslut.
Låter saker dra ut på tiden istället. Ja.
Men ja. Då skulle man kunna hävda att det också är ett fisk, kan vara tjänstefel.
Ja, just det.
Alltså att låta bli att göra något kan ju också vara skadligt.
Okej, men vad var den utlösande faktorn för att ni tog i tur med den här frågan nu? Var det Transportstyrelsen eller?
Det har absolut bidragit. Ja. Jag har jobbat med frågan länge. Sen jag började ganska slöseri med skattepengar innan jag kom in i riksdagen.
Mm.
Men de andra partierna och många andra personer i politiken var ju det ett uppvaknande.
Mm.
Men jag skulle säga för mig så tycker jag egentligen de här helikopteraffärerna, Kalla fakta har gjort en sån granskning. Så Sjöfartsverket, finns inom försvaret också. Kanske mer klockrena exempel på det.
Mm.
Där man...
Berätta kort, vad handlar det om?
Man har brutit mot grundlag när man har upphandlat helikoptrar. Så att det har blivit svindyrt och jättedåligt. Och när man sedan har granskat det här så har man brutit mot ett gäng nya lagar och försökt hemlighålla detta. Man har använt privata hotmail-konton för att dölja att man haft gett vissa tillverkare av helikoptrar mer information, exempelvis då.
Mm.
Så de har kunnat vinna upphandlingen.
Det låter ju som helt vanlig korruption.
Eller helt vanlig vapenhandel.
Ja,
det är så det går till.
Men då har man inte kunnat se, det här är ganska, så man har inte kunnat se någon enskild vinning för de här tjänstemännen som har gjort detta.
Nej, just det.
Så att då...
För det är bestickning och...
Ja, det finns ju andra brott som hade kunnat utredas och de hade kunnat bli fällda för. Det har ju ingen blivit.
Nej, just det.
Ingen har... drabbats eller fått några som helst negativa konsekvenser av, trots att det har granskats, trots att det är uppdagat, så har ingenting skett.
Just det.
Utan tvärtom är den personen som var ansvarig för den här upphandlingen har blivit befordrad till chef för att fixa till så att det här inte händer igen.
Just det. Man blir mycket upprörd när man hör det.
Men varför följs det inte upp? Det låter ju jättekonstigt.
För det är inte, myndighetsutövning mot någon enskild.
Du menar att det inte finns några tydliga regler som man har brutit mot?
Nej.
Alla tycker att det är fel, men det är inte tydligt
fel. Nej, ansvarsstrukturen kan man också se här inte varit särskilt tydlig. Utan det är lite grann varit allas ansvar. Mm. Alltså man har på myndigheten då inte kunnat peka på vem exakt är ansvarig i varje led då. Vilken individ eller vilka individer man ska utkräva vilket ansvar ifrån. Det har heller inte gått att göra riktigt. Utan man menar liksom att man har fattat det där kollektivt som myndighet. Att det är myndighetens fel, men inte medarbetarna på den.
Men så man tänker sig att det på en myndighet ska göras en upphandling då, att de ska köpa helikopter till exempel, då är det ju så här, då finns det ju så här lagen om offentlig upphandling som talar om hur det där förfarandet ska gå till liksom, för att det där ska bli så billigt och effektivt som möjligt liksom. Om de bryter mot det där, om man inte följer den där lagen om offentlig upphandling till exempel, finns det då liksom inte...
Det finns skadeståndsregler som andra företag då exempelvis skulle kunna stämma dem för.
Okej, men det finns inte i brottsbalken någon korresponderande...
Nej,
okej.
Okay. Det är därför vi skulle ha då, utvidga tjänstefelsparagrafen.
Just det. Det har ni fått med de andra på.
Ja.
Ja. När jag googlade på det här så tyckte jag det såg ut som att Sverigedemokraterna kom med en liknande motion ett par år innan er. Mm. Varför gick inte det där bra? Var det ett rasistiskt förslag när det kom från dem?
Nej, men sanningen är väl att Moderaterna inte heller var för förslaget då.
Nej.
Utan jag som enskild ledamot har drivit det. Många andra moderater som enskilda ledamöter har tyckt så.
Uh-huh.
Men vi har inte haft något partibeslut på att Moderaterna som parti tycker detta. Utan det fick jag igenom för ett år sedan på våran partistämma.
Så det handlar inte bara om att skriva en rimlig motion med ett rimligt innehåll, utan det handlar om att få med sig opinionen.
Ja. Och jag har försökt visa liksom att det här det är en fråga som gör skillnad. Mm. Det är många som bryr sig om den. Och det har varit ganska svårt att få mina kollegor att förstå vad det skulle innebära också, vad det är. Det är en ganska teknisk, juridisk, nördig fråga på så sätt. Så att,
men är det en motion från allmänna motionsperioden? Eller vad?
Ja, som hela alliansen skrev gemensamt.
Mm. Ja. För det skrivs ju mycket motioner under den här allmänna motionsperioden, men i princip allt röstas ju bara bort.
Ja.
Men det kanske annorlunda nu när det inte är en majoritetsregering, att en del av förslagen kanske röstas
igenom. Ja, det har blivit lite så. Men samtidigt så är alla partier som huvudregel ju att man röstar nej till alla enskilda motioner, och sen så röstar man ja till de som är partimotioner eller allians. Alltså flerpartimotioner.
Just det.
Det röstar
de
man ja till.
Helt enkelt.
Ja, det som är förankrat och klart sedan tidigare. Mm. Det röstar man för, det andra röstar man nej till.
Men som enskild ledamot då i riksdagen, blir man liksom glad när man hittar en sån där fråga som man bara, fan, det här kan jag få att flyga. Liksom, blir man glad då? Eller är det går ut på att vara riksdagsledamot, att man letar efter sån där farkoster att åka med liksom?
Jag tror man ska ha sina frågor först.
Ja.
Och sen jobbar man för dem. Och sen gör man vad man kan för att ska framgångsrik. Ja, det finns ingen lagstiftning på plats. Det ska utredas först. Alla partier kanske inte ställer sig bakom när förslaget väl kommer fram.
Nej.
Utan det är ytterst när vi tar såna här, när vi antar motioner, ja, då är ju det tillkännagivanden heter det. Mm. Så att det är ju inte lagtext. Som oppositionspolitiker kan jag inte skriva fram lagtext, skicka den på remiss, skicka den till lagrådet och sen lägga fram det som förslag i riksdagen. Det gör ju regeringen. Så att först så behöver man uppmana regeringen att starta den här processen.
Mm.
Och sen kommer det tillbaka till riksdagen.
Så det kommer bli en SOU om hur många tusen år då? Hur lång är processen?
Det beror ju på att regeringen nu har, så vet jag vet, inte gjort någonting. Inte startat en utredning.
Nej.
Men hela alliansen står bakom det, och jag är ganska säker på att jag kan säga att det är någonting bland det första man kommer att ta tag i, som om det skulle bli en alliansregering efter valet.
Mm.
Sen tar en sån där utredning, de kortare utredningarna är på ett år.
Mm.
1-2 år är en sån där utredning på. Och sen ska det gå på remiss och lagrådet. Och
just det. Men liksom, ja, så då är frågan, hur många sådana där frågor hinner man med på en politisk karriär liksom? Hur ser du på det där? Ska du hålla på med det här tills du slutar sitta i riksdagen? Eller?
antagligen till slut sitta i riksdagen. Men, ja. Men frågan är hur länge. Nej, men det är väl, jag hoppas inte jag är politiker hela livet.
Mm.
Jag vill göra mycket annat också. Mm. Och man kan påverka samhället på många olika sätt. Så politiken är ett verktyg.
Mm.
Vi brukar avrunda med att vi presenterar varsitt politiskt förslag som kanske har med dagens diskussion att göra. Har du något politiskt förslag som du skulle vilja lyfta och berätta om?
Och när vi pratade om tjänstemannaansvaret, så ett annat politiskt förslag på samma tema, det är att konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt. Det är den största dolda skatten vi har. Så alla vet hur mycket vi betalar i skatt på vår lön.
Alltså vi som är företagare vet ju att vi får behålla ungefär hälften upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt.
Jag tror vi betalar 30-35%.
Ja. Är det den, vill du att de som tror att de betalar 35% skatt ska ha klart för sig att de betalar ungefär 50% i skatt?
Ja.
Okay.
Det är lite som, alltså det är en enskild reform löser aldrig ett riktigt stort problem. Men idag så spelar vi, om samhället vore ett spel, så spelar vi ett spel där halva spelplanen är dold för de allra flesta människorna. Och där politiker ändrar spelreglerna hela tiden under spelets gång.
Mm.
Och genom att göra skattesystemet mer transparent så
men
skulle vi i
alla fall komma... Men arbetsgivaravgiften blir inte kommunal då? För inkomstskatten är ju kommunal.
Om vi har ju statliga inkomstskatter också. Så det kan man nog...
Om man tjänar mycket.
Ja, om man det bara ska vara en konvertering så att säga. Så att staten får samma belopp som innan.
Ja, det är ju enkelt att göra, antar jag. Jag är för.
Ja, jag tycker det låter ganska rimligt. Mitt förslag, inte helt genomarbetat, men jag jobbar inte heller med att sitta i riksdagen, utan jag är i tramsbyxan. Det finns ju värnplikt. Det finns ju massor med idéer om att man skulle ha någon sorts samhällsplikt. En känsla av att, ja, att man måste tjänstgöra i det allmänna på något sätt för att få så här ökad gemenskap. Lite utifrån de där idéerna som du har haft om det fiskala liksom, och förtroendet för det, så tänker jag att det skulle vara roligt om alla var tvungna mellan att de är 18 och 20 och var revisorer i sin kommun. Du måste sitta
du måste bajsmacka. Ja.
Nej, men jag tror inte det behöver vara det, utan jag tror att man skulle kunna göra det till något fint och ärofyllt. Och vi snackar inte om att sitta och gå igenom detaljer, utan vi snackar om att kolla vad är rimligt. Hur ser den här budgetposten ut? Du kanske får ansvar för ett område. Du ska sätta dig in i det här, ungefär som, vad heter det, juryplikten i USA. Liksom. Du, någon gång under din...
Våra politiska nämndemän.
Alla som är medborgare i en kommun kommer någon gång få sitta och gå igenom vad har vi gjort med våra pengar? Och man har rätt att dra i snöret och säga, men vänta nu här, vad fan? Värma upp en sjö. Lägger ni pengar på att värma upp en sjö? Den där grejen. Och att man får en känsla av att det är en ekonomi. Precis som den privata ekonomin. För det är väl det som är lite din poäng. Att vi tillåter att man behandlar den gemensamma ekonomin betydligt mer respektlöst än vad man gör med sin egen ekonomi. Lite som att när man packar sin egen fallskärm så är man noga. När man packar någon annans fallskärm så ska man vara extra noga. Och det där borde gälla även när man har hand om andras pengar.
Mm. Om jag slösar... Risken för slöseri sägs vara som störst när man spenderar andras pengar på någon annan. För då tror man att man gör det i gott syfte. Man slösar inte för att vara elak egentligen. Utan man tror man gör en god gärning, men det är inte för sina egna pengar så...
Men får jag med dig på idén om att det ska finnas en revisionsplikt?
En medborgarrevisorsplikt.
Där du 2 veckor någon gång mellan att du fyller 18 och 20 måste sätta dig och gå igenom kommunens budget. Och innan du har gjort det så fattar du inte riktigt hur liksom det kommunala ekonomiska systemet ser ut. Efter det så ska du ha lite grundkoll. Ungefär som att efter du har gjort din militärtjänst så har du lite grundkoll på försvaret liksom. Får jag med dig på den?
Man skulle kunna tycka att det kan ingå i samhällskunskapen i gymnasiet.
Alltså det ska ligga på skolan? Ja, det låter ju rimligt.
Nej, men vi politiker tycker ju om att lägga allt på skolan. Så jag kanske ska avstå från att detaljstyra det. Men jag tror att det är ännu bättre om vi gör det riktigt enkelt för människor att frivilligt granska kommuner, politiker, myndigheter. Och... tror ju då, som den moderat jag är, inte på tvång.
Nej.
Egentligen. Jag tror inte, om man inte vill granska kommunen, så gör man troligtvis inte det särskilt bra. Då hittar man kanske inte ens den där
uppvärmda sjön.
Nej.
Fair enough. Tobias?
Jag är försiktigt positiv till din idé, men jag tycker att...
Du kan väl fan rösta för, bara för att vi är kompisar någon jävla gång.
Ja, men jag röstar för, om du väljer att beakta mitt perspektiv här.
Okay.
Jag vill kanske inte heller för tvång riktigt, men jag tänker att pensionärer är ju, har ju erfarenhet och gott om tid.
De är också lätta att tvinga tycker jag, för de är muskelsvagare än de andra.
Precis, så blanda in lite pensionärer också så får du min ja-röst.
Men jag tror att det är det inte min bild av att, man, av att folk, de få människorna som sitter på åhörarplats i kommunfullmäktige är just pensionärer som just har åsikter om
eller dittvingade skolklasser.
Ja just det, det är sant. Nej, de ser inte glada ut. Jag röstar nog inte för det här förslaget själv heller.
Men alltså vi har ju ett jättestort problem med de kommunala revisorerna som det är idag. Det är ju politiker som väljer andra politiker till att vara ansvarig för den kommunala revisionen. Och sen är det vi själva politiker som sätter budgeten för också.
Just det.
Så det borde, där borde ju frikopplas. Alltså en revision måste vara oberoende av den granskar. Det är inte den kommunala revisionen idag.
Nej.
Jag har ett politiskt förslag. Jag tycker att alla kommuners budgetar borde redovisas på ett sätt som jämförbara med andra kommuners budgetar. Så att det går att jämföra hur mycket lägger den här kommunen på de här posterna jämfört med andra kommuner.
Kolla här, Jo har inga pengar avsatta till att värma upp sjöar.
Precis, och då kan man lära sig någonting.
Skitbra. Det är för. Jag faktiskt, ska jag vara sån här riktig bitter politiker så skulle jag nu säga att jag redan, det var min åsikt först. Men nu vill jag inte vara det. Så...
Fast nu lyckades du både käka och behålla kakan faktiskt. Genom, genom din finurliga disclaimer
där. Jag försökte vara
där.
lite smart. Men jag tycker det är bra.
Bra.
Jag är glad att du tänkte på det också.
Bra, men då har vi av oss om ett år och kollar hur det går i arbetet med att sätta det där i verket.
Stort tack för att du kom hit.
Ja, tack så mycket för att du kom.
Tack jättemycket för att du kom. Lycka till valet. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I built an army made of clouds and smiles.